Viltet. När den senaste inlandsisen drog sig tillbaka från det vi idag kallar Sverige lämnade den efter sig ett kargt tundralandskap där endast de mest härdiga djur och växtarter kunde leva. Men förutsättningarna förändrades långsamt. Nya arter vandrade in när landskapet och klimatet blev allt mer välkomnande och livsvillkoren bättre. Då vår del av världen för cirka 10 000 år sedan blev isfri låg stora delar under vatten som en följd av den belastning det flera kilometer tjocka istäcket utgjort under 100 000 år. När landet återhöjde sig blottades områden som täckts av sediment. Trakter som inte legat under vatten var täckta av morän, berg som söndermalts av isen. Beroende på den lokala berggrundens hårdhet och övriga egenskaper består denna morän av allt ifrån ofruktbart grus till bördig lera. Det Sverige som på detta sätt tog form blev därför varierande. Precis som idag var givetvis de klimatiska skillnaderna mellan norr och söder också stora. Olika växter och djur som invandrade från söder och från öster kunde därför finna många olika livsmiljöer att etablera sig i. I norr bredde barrskogarna ut sig och vandrade sakta mot söder. Det var en långsam marsch. Först för 500 år sedan nådde granen mellersta Sverige. Idag går dess naturliga sydgräns ungefär i norra Skåne. Södra Sverige invaderades av lövträd som spred sig norrut. I skogarna fanns snart de flesta av de djur som fortfarande lever där, plus några idag utrotade arter som uroxe, visent och vildkatt. Fram till för ungefär 7500 år sedan var Östersjön under ett par tusen år en insjö. När klimatet blev varmare ökade de arktiska isarnas avsmältning. Havsytan steg och skar av den landförbindelse som nuvarande Skåne hade med det som idag är Danmark. Därmed stoppades invandringen av landdjur söderifrån. Det är förklaringen till att stenmården inte förekommer i Sverige och varför fältharen inte finns naturligt här. Den infördes av jägare för drygt 100 år sedan. Dessa arter hann helt enkelt inte sprida sig tillräckligt långt norrut för att nå hit innan Öresund spärrade vägen. Viltets förutsättningar. Jämfört med denna långsamma invandring i inlandsisens spår är de förändringar av landets djur och växtvärld som människan därefter orsakat mycket snabbare. Uroxe och visent försvann redan tidigt. Så småningom följde bäver och vildsvin efter och vildrenen utrotades så sent som på 1800-talet. Älg, kronvilt och rådjur var också på väg mot utrotning men räddades i sista stund av engagerade jägare. Vargen var i princip utrotad vid mitten av 1900-talet. Orsaken var i alla dessa fall skoningslös jakt. Men de mest genomgripande förändringarna av vår natur har trots allt orsakats av människan genom jord- och skogsbruk, sjöreglering, bebyggelse och övergripande miljöinverkan genom förorening, förgiftning, försurning och klimatpåverkan. Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning, som bebyggelse och vägnät, har utplånat praktiskt taget all ursprunglig natur. Det är i stort sett bara i mycket avlägsna trakter och i skärgårdarnas yttersta delar vi idag finner naturtyper som inte direkt påverkats av människan. Men även på dessa platser gör människans indirekta inverkan sig påmind genom bland annat luftföroreningar, miljögifter och växthuseffekten. Det vi idag gärna kallar natur är därför ett av mänskliga aktiviteter starkt präglat landskap, ofta med andra växter och andra djur än de för trakten ursprungliga. Till detta kommer att vi har infört nya växt- och djurarter. De senare ibland medvetet och med jakten i åtanke, som dovilt, fälthare, vildkanin, kanadagås och fasan. Försvunna arter som bäver och vildsvin har återinförts. Bisam och mink har fått ofrivillig hjälp av människan att etablera sig i landet och mårdhunden verkar vara på väg att få fäste. Förändringarna till följd av människans påverkan har under det senaste seklet varit så snabba att man inte behöver vara särskilt gammal för att ha hunnit uppleva markanta växlingar i faunan. För ett halvsekel sedan stod flera idag tämligen vanliga rovfågelarter på gränsen till utrotning, förgiftade av kvicksilver och DDT. Inom loppet av en mansålder har rådjuren först ökat kraftigt för att sedan minska igen. Och älgstammen har haft en liknande utveckling. Vildsvinet har på bara ett par decennier spritt sig över stora delar av södra Sverige och bildat tätare bestånd än någon vågat drömma om. Korp, skarv, ringduva och gäss har blivit allt talrikare och spritt sig till nya områden, medan vildfasaner, rapphöns och skogshare gått tillbaka. Räven var nästan borta under delar av 1980- och 1990-talen. De stora rovdjuren, med undantag för järven, har haft en mycket stark utveckling under senare årtionden. Dessa snabba kast i olika arters beståndsutveckling har i de allra flesta fall som bakomliggande orsak någon form av medveten eller omedveten mänsklig aktivitet. Naturen förändras dock ständigt, och även i relativt orörda områden, fjällvärlden till exempel, sker ständigt förändringar av faunan. Och så kommer det att fortsätta. Ingen vet säkert hur Sveriges djurvärld ser ut om 100 år. Växthuseffekten, fortsatta förändringar inom jord- och skogsbruk och de stora rovdjurens framgång är exempel på krafter som sannolikt får stor betydelse för utvecklingen av framtidens djur- och växtvärld. Viltforskning. Viltforskning bedrivs vid olika universitet och högskolor och har till syfte att öka våra kunskaper om de vilda djuren i svensk natur. Resultaten ligger bland annat till grund för beslut på olika nivåer i samhället när det gäller bevarandeåtgärder, jakttider, förebyggande av skador och så vidare. För närvarande finns 2 forskningscentra av stor betydelse för viltforskningen. Båda tillhör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Grimsö forskningsstation nära Lindesberg samt institutionen för vilt och fisk vid SLU i Umeå. Andra viltforskare finns stationerade vid flera andra lärosäten spridda över landet. Av tradition forskas det förhållandevis mycket på jaktbara viltarter. Det beror på att forskningen i stor utsträckning finansieras av jägarna genom den statliga viltvårdsavgiften, jaktkortsavgiften och medlemsavgiften i Svenska Jägareförbundet, av vilken 20 kronor går till viltforskning. Svensk viltforskning tog fart på allvar efter 1938 års beslut om den viltvårdsavgift som bildar Viltvårdsfonden, vars medel ska främja jakten och viltförvaltningen. Sedan dess har inte minst viltekologisk forskning bidragit till att anpassa jaktlagstiftningen så att den svenska jakten idag grundar sig på biologisk kunskap och har ökat fokus på etiska värderingar. Återkommande översyn av jakttider, ändrade bestämmelser om fångstredskap och rekommendationer om en hög andel kalv i älgavskjutningen är exempel på hur svensk viltförvaltning tillämpar biologisk kunskap som forskningen tagit fram. Under mer än ett halvsekel har det i vårt land fortlöpande pågått en fallviltsundersökning. Med det menas att djur som hittats döda av jägare och allmänhet har sänts in och undersökts vetenskapligt med avseende på i första hand dödsorsak. Med åren har det resulterat i en diger kunskap om liv och död i svensk natur. Undersökningarna har i många fall haft avgörande betydelse för att uppmärksamma och om möjligt åtgärda akuta problem för viltet. Kvicksilverdöden för fasaner och rapphöns, kunskap om rävskabb och säldöd samt riktlinjer för utfodring av vilt är några exempel. Hittar du ett dött djur och vill få det undersökt finns information om hur du ska gå tillväga på Statens veterinärmedicinska anstalts SVA:s hemsida www.sva.se. Sammanfattning. Någon orörd natur finns knappast kvar i Sverige. Det vi i dagligt tal kallar natur har i större eller mindre utsträckning påverkats av människan. Viltforskningen finansieras till stor del av jägarna själva genom viltvårdsavgiften och 20 kronor från varje medlemsavgift i Svenska Jägareförbundet. Väsentliga delar av dagens jaktlagstiftning och viltförvaltning grundar sig på viltforskningens rön. Djur som hittats döda i naturen kan sändas till Statens veterinärmedicinska anstalt som gratis undersöker djuret och fastställer dödsorsaken. Ekologi. I naturen är alla levande varelser, både växter och djur, mer eller mindre beroende av varandra och av den icke-levande delen av miljön som jord, vatten, vind, surhetsgrad och ljus. Vetenskapen om dessa samband kallas ekologi. Först när vi förstår hur detta samspel fungerar har vi förutsättningar att förutsäga vad som kommer att hända när vi på ett eller annat sätt ingriper i ett ekosystem. Med ett ekosystem menas en avgränsad del av naturen, som en skog eller en insjö med alla dess organismer, det vill säga växter och djur, och omgivningsfaktorer. Den nordliga barrskogens ekosystem skiljer sig naturligtvis mycket från till exempel skärgårdens eller den sydliga lövskogens. De bjuder på olika förutsättningar vad gäller jordmån och klimat och innehåller därför olika arter. Dessutom är de olika produktiva. Vi vet alla att träd växer fortare i sydsvenska skogar än i norr och att individtätheten hos en djurart skiftar mellan de olika miljöer där man finner den. Rådjur är till exempel betydligt vanligare i småbruten terräng än i storskogen. Just ett ekosystems förmåga att bära en population, det vill säga en grupp individer av samma art inom ett visst område, har en stor betydelse för oss jägare. Somliga marker är viltrikare än andra för att artens biotop eller habitat, alltså den typ av ekosystem som djurarten i fråga är anpassad för, är lämpligare. Många gånger kan vi genom olika former av viltvård förbättra olika viltslagsbiotoper och därmed skapa förutsättningar för tätare viltstammar. Men för att kunna göra det bör vi först veta vad som begränsar just den viltart vi vill stödja. Det hjälper naturligtvis inte att öka fodertillgången genom att anlägga viltåkrar om den begränsande faktorn är predation, det vill säga inverkan av rovdjur. Meningen med livet. Till skillnad från i vårt samhälle räknas individen knappast i naturen. Istället är det populationen som är viktig. Naturen satsar på en överproduktion av nya individer. Om en enskild individ dör betyder det i princip bara att chansen att överleva ökar för övriga individer av samma art. Det blir till exempel mer mat över för dem. Den enes död, den andres bröd. Är populationen i balans med övriga delar av ekosystemet förblir dess storlek således konstant. Finns det däremot outnyttjade resurser i ekosystemet överlever fler individer och populationen ökar. Det finns en mening med detta till synes meningslösa slöseri med liv. Kampen för överlevnad är stenhård och endast väl anpassade individer får tillfälle att nå vuxen ålder och fortplanta sig. Genom att just de som klarar sig bäst i kampen för överlevnad får möjlighet att föra sina gener vidare, vidmakthålls eller höjs kvaliteten hos populationen som helhet. Det ökar i sin tur artens chanser att försvara sin plats i ekosystemet. Meningen med livet är alltså inte en lycklig individuell tillvaro i Walt Disney-stil, utan de egna genernas och därmed artens fortlevnad. Det viktigaste är att fortplanta sig i så stor utsträckning som möjligt. Att platshjorten dukar under när vintern kommer, utmattad och utmärglad av ständiga strider med andra hjortar som vill komma åt hans harem, spelar en liten roll. Hans tid som herre på täppan gav honom rika tillfällen att sprida sina gener i en utsträckning som de flesta hjortar aldrig får någon möjlighet till. Han lever vidare genom sin avkomma och har därmed inte levt förgäves. Populationsdynamik. Kunskapen om vad som bestämmer viltstammarnas storlek och växlingar är naturligtvis av fundamental betydelse för modern jaktutövning. Den gren av ekologin som studerar hur och varför storleken på olika arters populationer varierar kallas populationsdynamik. En viltpopulation påverkas positivt av hur många ungar som föds och hur stor en eventuell invandring är. Och den påverkas negativt av död och utvandring. Dödsorsakerna i naturen inom en population av ett jaktbart viltslag är predation, svält, sjukdom, jakt samt yttre våld, som till exempel trafik. Småvilt som hare, skogsfågel och räv har det gemensamt att de förökar sig snabbt. En harhona kan föda cirka 5 ungar ett par 3 gånger per år. Skogsfåglarna lägger ibland fler än 10 ägg per kull och en rävhona får oftast ett halvt dussin valpar. Det är lätt att inse att med denna förökningstakt skulle våra skogar formligen svämma över av harar, skogsfåglar och rävar om ens hälften av ungarna hade överlevt. Men det gör de ju inte. En kyckling av till exempel tjäder eller en unge av ett mindre däggdjur som hare kan inte förvänta sig att bli 1 år gammal. De flesta tas av rovdjur. Några dör kanske av svält eller blir så försvagade av brist på föda under vintern att de drabbas av någon sjukdom eller parasitangrepp och blir lätta offer för predatorer. Någon kanske dödas under jakt eller körs ihjäl i trafiken. Även rovdjurens ungar har svårt att klara sig genom det första året. Rävungar kan exempelvis falla offer för andra rovdjur som varg, lo, örn eller berguv. Men den främsta dödsorsaken är sannolikt svält. Antingen misslyckas tiken att skaffa mat åt alla sina ungar, eller så klarar ungarna inte av att försörja sig själva genom den första vintern. Tack vare att alla arter av småvilt kan föröka sig snabbt, reparerar de också raskt kraftiga nedgångar. Ett år med stort rovdjurstryck eller en hård vinter kan gå hårt åt småviltet. Men är betingelserna i övrigt gynnsamma, repar sig stammarna mycket snabbt igen. Av just denna anledning påverkar jakten vanligen inte populationen av småvilt, även om intensiv småviltjakt kan ha lokala effekter. Övriga begränsande faktorer, som rovdjurstryck och fodertillgång, har så mycket större betydelse att jaktens inverkan blir försumbar. Vår och sommar är viltets föryngringstid, då viltstammarna hämtar sig efter vintern och återbygger upp sin numerär. Populationstätheten, det vill säga antalet individer av en viss art inom ett visst område, är störst när ungarna föds. När jaktsäsongen börjar är ungarna ganska utvuxna. Populationerna består då till stor del av unga och oerfarna djur. Jakt tidigt på säsongen skördar därför främst individer som inte skulle ha överlevt vintern. Att däremot efter en hård vinters gallring av viltstammarna jaga intensivt under säsongens sista del kan få stor betydelse för stammarna av småvilt, men endast lokalt. De djur man då fäller har överlevt årets svåraste tid och är extra värdefulla, eftersom de kan utgöra en betydande del av de individer som ska stå för kommande säsongs fortplantning. Studerar vi populationer av större vilt utskiljer sig ett helt annat mönster. En älgko eller kronhind parar sig första gången som ettåring och sätter kalv först följande vår, då hon själv blir två år. Det är inte ovanligt att älgkvigor i Norrland är tre år när de föder för första gången. Och många av de kvigor som lever i fjälltrakter och längst upp i norr dröjer ofta ytterligare ett år innan de får sin första kalv. När älgkon kalvar för första gången sätter hon vanligen bara en kalv och har på grund av bristande erfarenhet svårare att klara den från rovdjur och genom vintern. En ko i sina bästa år får däremot oftast två kalvar. En kronhind sätter endast en kalv per år, även när hon blir lite äldre, och samma gäller dovvilt. För alla tre arterna gäller att kalvarna håller ihop med och vägleds av kon eller hinden hela det första levnadsåret. Äldre mödrar bland hjortdjuren är dessutom tack vare sin erfarenhet duktiga på att få kalvarna att överleva första året. Denna fortplantningsstrategi skiljer sig radikalt från småviltets. Älgar och hjortar förökar sig i betydligt långsammare takt, men tar i gengäld bättre hand om sin avkomma. Sett över flera år blir resultatet, om ekosystemet är jämvikt, detsamma oavsett fortplantningsstrategi. Det vill säga en i stort sett konstant population av arten i fråga. Men älg och hjort är mycket känsligare än småvilt för ovarsam jakt. Hondjur i produktiv ålder är betydligt värdefullare för populationen än unga djur, eftersom det tar minst två år att ersätta något av dem. I stort sett motsvarande gäller för kapitala handjur. Jakten utgör den viktigaste dödsorsaken för hjortvilt. Om den i första hand inriktas på unga djur, ökar de erfarna hondjurens överlevnad och reproduktionen säkras. Det är således möjligt att styra en älgstams utveckling genom jakt. Skjuter man främst kalvar ökar stammen om övriga förutsättningar är goda. Fälls för många vuxna hondjur minskar stammen hur bra alla andra villkor än är. När man genom jakt reglerar en population så att stammen, vad gäller antal individer och dessas köns- och ålderssammansättning, står i överensstämmelse med givna förutsättningar, brukar man kalla det förvaltning av en viltart. Förvaltningen tar hänsyn till såväl biotopens bärförmåga och predatorstrycket, som till trafik, jord- och skogsbruk, samt allmänhetens intresse av att kunna se vilda djur i naturen. Vildsvinet kan närmast betraktas som ett undantag från ovanstående resonemang om älgar och hjortar. En gylta, det vill säga ett ungt hondjur, kan få sin första kull redan innan hon är ett år gammal. Den är inte lika stor som en äldre suggas, som ofta får fler än fem kultingar i en kull. Men de sociala banden är starka inom en grupp vildsvin och unga suggor drar nytta av de äldres erfarenheter, vilket ökar överlevnadsmöjligheterna även för deras avkomma. Tillväxtpotentialen hos en vildsvinspopulation är därmed mycket hög. Det förklarar varför vildsvinen kunnat föröka och sprida sig så snabbt, trots lång jakttid, medan en ökning av älgstammen kräver en begränsad avskjutning under flera år, huvudsakligen inriktad på kalvar. Betydelsen av viltvård. När det gäller småvilt saknar jakten vanligtvis betydelse för beståndens utveckling, medan den oftast är avgörande för regleringen av stammarna av klövvilt. Trots det kan jägaren utöva inflytande på alla viltstammar genom att påverka de faktorer som begränsar dem. Nyss nämndes att dödsorsakerna i naturen är predation, svält, sjukdom, jakt och yttre våld. Genom olika viltvårdsåtgärder, främst biotopförbättringar, vinterutfodring och efterhållning av rovdjur, kan vi på det lokala planet minska dödligheten och öka viltstammarna till förmån för jakten. Samtidigt kan vi minska viltskador inom jord- och skogsbruk genom olika viltvårdsåtgärder. Småvilt svarar i kraft av sin förökningspotential snabbare på sådana åtgärder än större vilt. Men allt vilt gynnas av lämpliga viltvårdsåtgärder. För småvilt är det således inte jakten utan livsmiljön som är avgörande för populationsutvecklingen. För större vilt är det jakten och livsmiljön. Viltvård kan vara fantastiskt roligt och ett trevligt biintresse vid sidan av själva jakten. Att se sina djur beta på viltåkrar eller besöka foderplatserna, uppleva fulltaliga fälthönskullar på förhöstens dubbar eller rågetter med både två och tre kid på den egna jaktmarken ger en tillfredsställelse som har väldigt lite med förväntningar på kommande jakter att göra. Och att vittja kråkfällorna på våren, gillra om en minkfälla som just fångat en mink som härjat i andvattnet eller sitta på rävpass en iskall vinterkväll och äntligen få kon på en räv som stryker omkring på marken ger ofta större tillfredsställelse än en lyckad jakt på matnyttigt vilt. Dessutom gynnar viltvården många andra arter än de jaktbara, till förmån för den biologiska mångfalden och till glädje för en naturintresserad allmänhet. Vetenskapliga undersökningar har visat exempel på att art- och individrikedomen ökar i marker där det bedrivs viltvård och jakt. Men du måste komma ihåg att denna typ av åtgärder endast har lokal effekt, och det enbart så länge de består. Slutar du upp att anlägga viltåkrar och fodra genom hela vintern, låter viltplanteringarna tyna bort och slutar att hålla efter rovdjur, är snart allt som vanligt igen. Samhället är fullt av naturromantiker med diffusa kunskaper om hur naturen fungerar. De tycker ofta att naturen ska få sköta sig själv utan mänsklig påverkan genom till exempel jakt eller viltvård och talar gärna om balansen i naturen. Om denna balans någonsin existerat har vi sedan länge skälpt den överenda. Inte genom jakt, utan genom människans allomfattande inverkan på miljön. Och den kan inte återskapas utan en så radikal inverkan på vårt samhälle och vår ekonomi att ingen i ansvarig ställning är beredd att på allvar diskutera saken. Så när du som jägare, genom till exempel biotopförbättringar i förening med predatorkontroll, skapar en viltrik idyll av din jaktmark, kan du göra det med samma goda samvete som bonden som besår sin åker och håller efter ogräs eller skogsägaren som planterar, gallrar eller avverkar sin skog. Du kan med stöd av all tillgänglig vetenskap försäkra eventuella kritiker att din insats på din lilla plätt inte påverkar någonting i längden. Den dag du slutar bry dig är de snabbt tillbaka, kråkorna, minkarna och rävarna. Och är de inte det, beror det på större och allvarligare förändringar i miljön än dina obetydliga åtgärder. Sammanfattning. Ekologi är läran om sambanden i naturen. En avgränsad del av naturen, till exempel en sjö eller skog, och de växter och djur som lever där utgör tillsammans ett ekosystem. Med populationstäthet menas antalet individer av en viss art inom ett visst område. I naturen är det populationen, inte individen, som betyder mest. Studiet av vildstammarnas storlek och växlingar kallas populationsdynamik. För småvilt är livsmiljö och predation avgörande för populationsutvecklingen. Dödsorsakerna i naturen för jaktbara viltslag är predation, svält, sjukdom, jakt samt yttre våld, som till exempel trafik. De allra flesta vilda djur dör innan de nått ett års ålder. Tack vare att de får många ungar reparerar småvilt snabbt kraftiga nedgångar, orsakade av till exempel en svår vinter. Större vilt, utom vildsvin, förökar sig långsammare än småvilt. Det tar därför längre tid för stammen att öka efter en nedgång. Anpassningen genom jakt av en viltpopulation till lokala förutsättningar, till exempel en kompromiss mellan krav på minskade skogsskador och önskemål om friska och täta viltstammar, kallas förvaltning. Livsmiljön är avgörande för alla viltarters utveckling. Viltvårdens främsta uppgift är därför att skapa viltvänliga miljöer. Vårt jaktbara vilt. Sammanlagt ett 50-tal viltslag är tillåtna för jakt i Sverige. Till dem kommer dessutom några som endast får jagas efter särskilt tillstånd eller under skyddsjakt, det vill säga jakt för att förebygga skador. Det jaktbara viltet indelas i högvilt och småvilt. Man kan definiera högvilt som de viltslag som endast får skjutas med kulvapen i klass 1. Till högviltet räknas alltså våra klövviltarter, utom rådjuret, samt björn, varg och sälar. Småvilt är följaktligen rådjur och alla mindre viltslag, inklusive lodjur. Småvilt, med undantag för bäver, får jagas med både kulvapen och hagelvapen. Endast kulvapen får användas vid bäverjakt. Däggdjur har i alla tider varit jägarnas viktigaste byte. Särskilt de olika arterna av klövbärande vilt ger mycket kött. Och bland de övriga finns flera arter som haft stor betydelse tack vare skinnet. Idag jagar vi ett 20-tal däggdjursarter, varav några enbart vid licensjakt. Att i fält artbestämma våra jaktbara däggdjur bjuder sällan på några svårigheter. Däremot kan det många gånger vara besvärligt att i en jaktsituation snabbt avgöra om det till exempel rör sig om ko eller kviga, galt eller sugga, get eller en bock som fällt sina horn. Fåglarna tillhör alla småviltet. Förr hade skogsfågeln ekonomisk betydelse främst i Norrland, och för skärgårdsbefolkningen var sjöfåglarna en viktig resurs. Till de jaktbara fåglarna räknas idag ett 30-tal arter. Vad gäller fåglarna kan det ofta vara lite svårare att genast se vilken art det är frågan om. Att under jakt på ett ögonblick kunna identifiera vissa änder och gäss kräver ganska ingående kunskaper om de olika arternas kännetecken, uppträdande och ibland även läten. För att du under jakt säkert ska kunna avgöra kön eller ålder hos klövvilt eller skilja fredade änder och gäss från de jaktbara arterna bör du ta alla tillfällen i akt att studera djur vid andra tillfällen än när du jagar. Genom att tillbringa så mycket tid som möjligt ute i markerna med kikare i hand lär du känna viltet, dess vanor och utseende. Ju mer du lär dig om naturen och dess invånare, desto bättre jägare blir du. Allmänt om hjortdjur. Hjortdjuren räknas till gruppen idisslare och handjuren har oftast grenade horn som fälls och förnyas varje år. I Sverige förekommer 4 vilda arter av hjortdjur. Älg, kronvilt, dovvilt och rådjur. Även renen tillhör hjortdjuren, men hos oss utrotades vildrenen så sent som i slutet av 1800-talet. Däremot finns det vildren i både Norge och i Finland. De flesta hjortdjur lever i större eller mindre grupper. Sammanhållningen varierar med arten och med tiden på året. Hjortdjur är polygama, vilket innebär att en hane om möjligt parar sig med flera honor. För alla hjortdjur utom rådjuret infaller parningstiden eller brunsten på hösten och avkomman ser dagens ljus på våren eller försommaren året efter. Rådjuret brunstar redan i månadsskiftet juli-augusti och är det enda av våra hjortdjur som har fördröjd fosterutveckling. Det befruktade ägget ligger i ett viloläge i livmodern under hela hösten och fosterutvecklingen tar inte fart förrän ungefär vid årsskiftet. Dräktighetstiden för rådjur är därför lång, cirka 300 dagar, att jämföras med älgens 240 dagar. Flyktdjur. Hjortviltets överlevnadsstrategi bygger på att så tidigt som möjligt upptäcka en fara och att fly. De är snabba och uthålliga och har mycket väl utvecklade sinnen. Luktsinne och hörsel anses skarpast. En älg, hjort eller ett rådjur kan känna vittring av en människa eller ett rovdjur på flera hundra meter när förhållandena är goda och reagerar blixtsnabbt på svaga ljud från till exempel prassliga kläder eller ett vapen som osäkras. Jägarerfarenheten klassar också synen som god, speciellt hos kron- och dovvilt. Trots att de helst flyr undan en fara är hjortdjur i regel inte försvarslösa. Vuxna älgar och hjortar försvarar sig ofta framgångsrikt med både klövar och horn. Älgjakt med ställande hund bygger på älgens medfödda beteende att försvara sig mot rovdjur. Även kronvilt kan ibland låta sig ställas av hund. Brunst. Under brunsten, parningstiden, konkurrerar handjuren om honornas gunst. Det kan, som hos kronvilt som brunstar i september, ske genom att dominanta hanar, platshjortar, lockar till sig så många hondjur som möjligt för att para sig med vart och ett av dem. De måste då slösa mycket tid och kraft på att hålla ihop sitt harem och avskräcka konkurrerande hjortar från att para sig med någon av hindarna. Många stora hjortar är så medtagna efter brunsten att de inte överlever vintern. Rådjurens brunst är inte lika dramatisk som kronviltets, men även råbocken förlorar vikt och kondition under denna tid. Han försvarar energiskt sitt revir mot inkräktande bockar och uppvaktar enträget revirets hondjur. Ofta lämnar han inte en utvald get ur sikte på åtskilliga dygn och överger henne för ett annat hondjur först sedan de parat sig åtskilliga gånger. Under älgens brunsttid kan tjurarna vandra vida omkring för att hitta kor att para sig med. En älgko är bara mottaglig för betäckning under något dygn och då måste tjuren finnas på plats. Kon kan då aktivt söka efter en lämplig tjur. Annars brunstar hon om efter 3 veckor och sen flera gånger under hösten. Senfödda kalvar med låga slaktvikter kan därför vara ett tecken på tjurbrist. Brunstperioden är mycket krävande även för älgtjurarna och de förbrukar då allt det påfett de lagt på sig under sommaren. Idisslare. Växtföda består till stora delar av cellulosa som är svårt för djurmagen att bryta ner. I naturen har olika djurgrupper löst detta problem på olika sätt. Hjortdjuren gör det genom att idissla. Idisslare tuggar sin föda 2 gånger. De har 4 magar och en mycket specialiserad matsmältningskanal. Ny föda hamnar först i vommen, som är den största av magarna, och därefter i nätmagen. Sedan födan delvis brutits ner och blandats med viktiga mikroorganismer från vom och nätmage stöts den upp och tuggas 1 gång till innan den sväljs ner i bladmagen. Där tas vatten upp innan födan bryts ner ytterligare i löpmagen. Trots denna komplicerade procedur bryts inte alla växtdelar ner ordentligt och idisslarnas spillning kan därför ge näring åt i första hand åtskilliga insekter. Idisslandet förklarar en del av djurens beteende. Alla som en stund studerat en älg, en hjort, ett rådjur eller kanske en ko har säkert lagt märke till att djuret betar en stund och därefter drar sig tillbaka och lägger sig ner för att idissla den nyss intagna födan. Det är ett beteende värt att lägga på minnet för i första hand smygjägare. Allt för många smygjakter har förstörts av att villebrådet legat dolt av vegetation och plötsligt rest sig upp och flytt. Klövarna. Hjortdjur har, liksom vildsvin och mufflon, klövar. En klöv är en tåspets som i ytterkanten är förstärkt av ett hornämne. Samma material som våra naglar är uppbyggda av. Klövens insida har en elastisk tådyna. Klövvilt har på varje ben 2 framåtriktade klövar som bär upp djurets tyngd och 2 små bakåtriktade lättklövar. Dessa sitter något högre och lämnar hos hjortdjuren avtryck i marken bara när djuret springer eller hoppar eller då underlaget är mjukt. Hornen. Hjortdjurens horn består av benvävnad. Hornen fungerar som ett slags gradbeteckning bland handjuren. De används för att imponera med, mera sällan till strid och försvar. Ett handjur som av någon anledning mister sina horn hamnar lägst i rangordningen. Hornens storlek bestäms av arvsanlag, näring och djurets ålder. De växer ut från rosenstockarna som är benutskott på pannbenet. Under hela tillväxtperioden är hornen överdragna med blodkärlsrik basthud. När hornet är färdigutvecklat torkar basthuden ihop och skrapas av mot träd och buskar. Hornen fejas. Nyfejade horn är röda av blod efter basthuden men får efterhand mörkbrun färg. Nyansen beror i hög grad på vilka växtslag hornen fejats mot. Hornen fälls sedan ett skikt mellan rosenstocken och hornets bas, rosenkransen, luckrats upp och försvagats. Basthud bildas snabbt över brottytan på rosenstocken och ett nytt horn börjar växa ut. Råbockarna börjar fälla sina horn redan i oktober. Älgtjurar samt hjortar tappar inte hornen förrän på eftervintern. En generell regel är att de djur som brunstar först, oftast äldre tjurar, hjortar eller bockar, fäller sina horn först och de yngre sist. Man säger att en älgtjur, råbock, kron eller dovhjort är kapital när den bär sin största hornuppsättning. Generellt ökar hornens volym och massa med stigande ålder. Därefter går hornutvecklingen tillbaks i form av så kallade returhorn. Hornen är inte bara handjurets statussymbol utan även jägarens trofé som vackert monterade brukar pryda hemmets eller jaktstugans väggar som minne av en lyckad jakt. Hornen värderas efter ett särskilt poängsystem och troféer som överskrider vissa poänggränser tilldelas Svenska Jägareförbundets hornmedalj. Syftet med värderingen är inte att belöna skytten utan markägaren eller jakträttsinnehavaren. Värderingen ska ses som ett mått på markens viltproducerande förmåga och på den viltvård som bedrivs. Tänderna och åldern. Vid åldersbestämning av hjortdjur ger tänderna god vägledning. Med tilltagande ålder nöts de och tuggytorna jämnas ut. För att grovt kunna skatta ett djurs ålder måste dock tänderna kunna jämföras med en så kallad tandstege eller åldersstege. Med ett antal typkäkar av djur med känd ålder och som kommer från samma område. Ett säkrare sätt är så kallad tandsnittning, där man med exempelvis bågfil klyver en tand och med hjälp av lupp räknar årszonerna i tandcementets snittyta. Tandcementet växer kontinuerligt med viss säsongsvariation. En bred zon anläggs under sommaren och en smal under vintern, ungefär som årsringarna hos ett träd. Hos älgar kan det ibland vara svårt att på enbart kroppsstorlek och vikt skilja en stor, välväxt kalv från en liten fjolåring. En årskalv har dock under jakttiden bara 4 kindtänder i vardera underkäkshalva. En fjoling har 6, även om den innersta inte alltid är helt utvuxen. En fjoling kan i sin tur skiljas från en äldre, vuxen älg på de 3 främsta kindtändernas utseende. Hos fjolingen är de betydligt ljusare än de inre tänderna. Och mjölktänderna kan sitta kvar som skollor på de 3 framträngande permanenta tänderna. Viktiga för jägare och rovdjur. I naturen är hjortdjuren en mycket viktig bytesresurs, för i första hand de stora rovdjuren. Varg och lo lever till största delen på hjortdjur eller kadaver av sådana. Räven är en betydande predator på rådjurskid, liksom björnen på älgekalvar. Sen urminnes tid har hjortviltet också varit en viktig födoresurs för människan och än idag har främst älgjakten stor lokal betydelse för folkhushållningen. Räknat i kilo kött är utbytet av den svenska jakten på älg i synnerhet och på hjortvilt i allmänhet mångdubbelt större än utbytet av all annan jakt. Av övriga viltslag är det bara vildsvinet som kan jämföras med älg, hjort och rådjur i detta avseende. Eftersom de stora rovdjuren under senare decennier haft en rekordartad beståndsutveckling har det i vårt land för första gången på mycket länge uppstått en konkurrenssituation mellan människa och rovdjur. I många vargrevir har älgjägarna fått nöja sig med att fälla färre djur. Är det lite älg finns knappt något utrymme för jakt. Men är älgstammen tät är vargens inverkan på jakten mindre. Inom stora områden har även lodjuret reducerat rådjurstammarna så kraftigt att de inte längre anses tåla jakt. De stora rovdjuren har ett självklart existensberättigande i svenska marker. Men jakten är också viktig i många aspekter, inte minst sociala och ekonomiska, samt vad beträffar livskvalitet, friskvård och förvaltningen av ett historiskt och kulturellt arv. Den självklara och ofrånkomliga lösningen är en jämnt fördelad och välkontrollerad stam av stora rovdjur, så att de lokala populationerna av hjortdjur räcker åt både jägare och rovdjur. För många jägare upplevs inte försämrad bytestillgång vara det största problemet med täta rovdjurstammar. Vargens benägenhet att attackera hundar skapar särskilt stor oro och ilska. Löshundsjakt på älg och harjakt med stövare är traditionella jaktformer som fått stryka på foten i områden med varg. Förlusten av möjligheten att jaga rådjur med sin hund kan på samma sätt upplevas svårare än avsaknaden av rådjurskött till hushållet. Frånsett senare års ökande inverkan av varg, björn och lodjur har de senaste decennierna varit mycket framgångsrika för hjortviltet i Sverige. Älg- och rådjursstammarna ökade kraftigt i slutet av 1900-talet, men hann också börja minska igen före millennieskiftet. Kron- och dovilt är stadda i ökning. Särskilt kronviltet har på senare tid vidgat sitt utbredningsområde mot norr. Jakt är den främsta dödsorsaken och den viktigaste reglerande faktorn för våra hjortviltarter. De jagas främst vid vakt, drev och tryckjakt. Ofta används hundar, ställande för älg och drivande eller kortdrivande för övrigt hjortvilt. Smygjakt är en vanlig jaktform, speciellt på rådjur. Även lockjakt förekommer, vanligen i kombination med smyg- eller vaktjakt. Sammanfattning. Luktsinne och hörsel samt ofta även synen är väl utvecklade hos hjortdjuren. Hjortdjurens parningstid kallas brunst. Hjortdjuren är idisslare, vilket har till följd att de då och då lägger sig ner och tuggar om födan. Hornen hos hjortdjuren består av ben. De fälls och växer ut på nytt varje år. Av våra vilda hjortdjur bär endast handjuren horn. De växande hornen täcks av blodkärlsrik basthud som torkar och fejas bort då hornet vuxit färdigt. Ett hjortdjurs horn blir i princip större och kraftigare för varje år tills individen nått sin bästa ålder. Han sägs då vara kapital. Därefter blir hornen mindre. Djuret går i retur. Genom att studera tänderna kan man i vissa fall åldersbestämma hjortdjur. En älgkalv har exempelvis endast 4 kindtänder i vardera underkäkshalvan. En fjoling, 6. Jakt är den viktigaste reglerande faktorn för våra hjortviltarter och den främsta dödsorsaken. Älg. Levande vikt, tjur 350-650 kilo. Ko 250-500 kilo. Kalv 80-180 kilo. Mankhöjd upp till 2,2 meter. Älgen är jordens största hjortdjur och vårt lands största och ojämförligt viktigaste jaktvilt. Det förekommer över hela landet utom på Gotland. Men älgtätheten varierar mycket mellan olika landsdelar. Älgar kan anpassa sig till nästan alla skogsmiljöer och förekommer även i jordbrukslandskapet. Sommartid utnyttjar älgen också betet ovan trädgränsen i fjällen. Medan älgarna i Syd- och Mellansverige är hemortstrogna och har små hemområden kan de norrländska älgarna vandra långa sträckor mellan sommar- och vinterbetesområden. Älgvandringarna går generellt från höjdområden mot dalgångar och lägre liggande marker med mindre snödjup. Sin föda hämtar älgen sommartid från en rad olika växter som löv från sälg, vide, asp, björk med flera lövträd och örter som mjölkört, älggräs, klöver och flera olika vattenväxter. På hösten äter den bland annat blåbärsris, ljung, en- och vallväxter samt havre och vete om den kommer åt. Vintertid består födan av kvistar och skott av tall, lövträd och lövbuskar. Älgen gnager då också bark av främst asp, rönn och tall. Älgskador på skog uppstår i huvudsak vintertid när älgarna betar i tallungskog. Även om älgen vanligtvis är tämligen tystlåten saknar den inte läten. Det vanligaste är ett lågmält nasalt kontaktläte mellan ko och kalv eller mellan vuxna djur som följs åt. Luktsinnet är mycket väl utvecklat och hörseln god, men älgar har svårt att upptäcka orörliga föremål och saknar färgseende. Den ena älgen är inte den andra lik. En älg ger ett högrest och robust intryck och kan inte förväxlas med något annat djur. Utseendet kan dock variera stort beroende på kön och ålder. Skillnaden framgår särskilt i huvudets detaljer, som ger god vägledning när det gäller att urskilja de olika älgkategorierna. Endast tjurarna har horn. De utvecklas under sommaren, fejas inför brunsten och fälls under vintern. Den fullt utvuxna tjuren framstår som särskilt stor och kraftfull. Älgkalvar har oproportionerligt långa ben och kort hals och måste exempelvis på en klövervall gå ner på knä för att kunna beta. Kalvens huvud är förhållandevis litet i förhållande till kropp och hals. Nosen är kort och spetsig och huvudprofilen bildar formen av en trekant. Tjurkalven kan ha synliga hornknappar. Kvigans, det vill säga ett hondjur som ännu inte kalvat, huvud är mer utdraget än hos en kalv och påtagligt mycket större i förhållande till kropp och hals. Hon är vanligtvis inte lika lång i nosen som den gamla älgekon. Tjurens huvud är tungt och massivt och verkar kort på grund av den tjocka halsen och ett ofta välutvecklat skägg. Alla älgtjurar bär horn i någon form. Hans kroppsbyggnad ger ett mer kvadratiskt intryck, medan älgkon är mer långsträckt, rektangulär. Brunst och fortplantning. Älgbrunsten infaller i slutet av september till början av oktober, något senare i norr än i söder. Kon är mottaglig för betäckning endast något dygn och en obetäckt ko brunstar om efter drygt 3 veckor. Kalven föds efter cirka 235 dygn i maj-juni och är då rödbrun till färgen. Grå blir den först när den får sin vinterpäls i september-oktober. Unga kor får vanligen bara en kalv, den äldre kon oftare 2. Även trillingfödsel förekommer. Den nyfödda kalven väger 10-17 kilo men dubblar sin vikt redan första månaden och växer sedan mycket fort. När tillväxten går som snabbast ökar kalven sin vikt med mer än 1 kilo per dygn. I oktober kan kalven därför väga 150-180 kilo. Men under november-december avstannar tillväxten och under vintern går kalven ner i vikt. Tillväxten tar dock åter fart nästa sommar och mot slutet av andra levnadsåret kan en väl utvecklad så kallad fjoling väga närmare 300 kilo. Kalven följer kon hela vintern och stöts bort först när hon ska kalva på nytt. Älgkon blir könsmogen under andra eller tredje levnadsåret och kan sedan vara fruktsam upp till 20-årsåldern. I landets nordligaste delar är det dock många älgkor som inte föder sin första kalv förrän vid 4-5 års ålder. Vanligen föder älgkon varje år, men hon kan också stå över ett år för att bygga upp sina kroppsresurser. Ett sådant viloår kan bero på nedsatt kondition eller konkurrens från andra kor. Permanent ofruktsamma älgkor, så kallade gallkor, finns inte. Hornutveckling. Eftersom hornen hos hjortdjuren består av ben följer de den allmänna skeletttillväxten. En älgtjur kan därför inte prestera maximal hornuppsättning förrän skelettet är i stort sett färdigutvecklat. Normalt ökar älgtjurens hornuppsättning i omfång och massa med åren. Den ålder då tjuren är kapital, det vill säga bär sin kraftigaste hornuppsättning, kan variera. Men de största hornen brukar återfinnas hos tjurar i åldersintervallet 6-10 år. Först när älgen blir gammal, 12-15 år, minskar hornstorleken och den bildar så kallade returhorn. På grund av den stora dödsrisk älgtjurar löper under jakten är returhorn mycket sällsynta. Älgens horn kan variera mycket till utseende och storlek. Man kan urskilja 2 huvudtyper, stånghorn, cervina, och skovelhorn, palmata. Stånghorn är grenade ända från stången och har långa, grova taggar. Skovelhorn består av en skovel med många och korta taggar. Det förekommer också mellanformer av dessa horntyper, vanligen en liten skovel med långa taggar. Horntypen beror på arvsanlagen. Hornen fälls under december-mars. De äldsta tjurarna fäller först, de yngsta sist. Det nya hornet växer ut från rosenstocken och täcks av basthud under hela tillväxtperioden som börjar under våren. Under sommaren färdigbildas hornet och förbeningsprocessen är avslutad i augusti. Basthuden runt hornen förtvinar och älgen fejar. Den bär sedan sina färdiga hårda horn under resten av hösten tills gränszonen mellan horn och rosenstock luckras upp och hornen fälls. En älgtjur får normalt allt större horn med allt fler taggar ända upp till ungefär 7 års ålder. Därefter bär den oförändrade hornuppsatser under ganska många år. Ett älghorn med till exempel 4 taggar på varje sida kallas jämn 8 taggare. Har den 3 taggar på ena och 4 på den andra sidan benämns tjuren udda 8 taggare. Det är alltså det horn med flest taggar som namnger hela hornuppsatsen, inte det totala antalet taggar. Hornen kommer bara i undantagsfall till användning i strid mellan rivaliserande älgtjurar under brunsten. Stora horn imponerar och ger individen en mer dominant ställning. Så regleras en älgstam. På grund av stark förföljelse var älgen i äldre tider lokalt nästan utrotad. Det dröjde ända in på 1900-talet innan begreppet älgvård blev verklighet och älgstammen började öka. Vid mitten av seklet var den totala avskjutningen i landet cirka 17 000 älgar. Försök med licensjakt visade att det var relativt enkelt att med en biologiskt riktig reglering öka älgstammens numerär och avkastning. Men ökningen blev snart så stor att pendeln slog för långt åt andra hållet. Älgexplosionen var ett faktum och debatten om älgskadorna sköt fart. Rekordåret 1982 fälldes 174 700 älgar i landet. Sen har kurvan åter pekat nedåt. Idag finns det områden med för mycket älg, samtidigt som det finns områden med älgbrist. Det gäller att balansera älgstammen i förhållande till betesresurserna så att det inte uppstår för stora skador på skog och grödor. Det sker idag genom att ansvaret för älgskötseln förs ner på lokal nivå, där älgskötselområdena blivit en viktig förvaltningsform. Älgjakten är numera ganska långt utsträckt i tid för att ge möjlighet till urval av vilka djur som ska fällas. I norra Sverige inleds älgjakten redan i september, före brunsten. I syd- och mellansverige startar älgjakten efter brunsten i oktober. Möjlig avskjutning beror på reproduktionen. För att bevara en livskraftig älgstam av hög kvalitet bör minst hälften av de fällda djuren vara årskalvar. Dessutom bör minst 40% av de vuxna älgarna vara tjurar. Jakten bedrivs vanligen som gemensamhetsjakt över större sammanhängande områden. Jaktformerna är många. En ursprunglig svensk jaktform är jakt med ställande hund. Men älgjakt kan också bedrivas som vaktjakt, drevjakt, smygjakt och även lockjakt. Endast studsare klass 1 får användas. Oberoende av jaktform ställer lagen krav på att en tränad hund ska finnas tillgänglig för att spåra upp eventuellt skadskjutna älgar. Jakt är den enskilt största dödsorsaken bland älgar. Mycket få älgar dör av foderbrist vintertid. Sker det finns nästan alltid en sjukdom i grunden. En betydligt vanligare dödsorsak är skador orsakade av yttre våld, som kollisioner med bilar eller tåg. I delar av landet tas också många älgar av varg eller björn. Stångningsskador är däremot ovanliga. Spår och spårtecken. Älgens bildning består av små rundade kulor, 20-30 mm långa och 15-20 mm breda. Vinterspillningen är ljus, torr och hård. Sommarspillningen mörk, mjuk och fuktig. Sommartid är bollarna ofta sammanklumpade. På grund av sin storlek kan älgspår inte förväxlas med spår från något annat frilevande vilt. De långa spetsiga klövarna ger ett nästan rektangulärt spår. Ofta syns även märken efter de högre sittande lättklövarna. Framklövens spårstämpel från en vuxen älgtjur är cirka 13-15 cm lång och 11-13 cm bred. Bakklövens något mindre. Älgkons spår är lite mindre än tjurens. Andra spårtecken av älg är de gropar tjurarna gräver på sina brunstplatser samt fejningsmärken på träd eller buskar. Sjukdomar hos älg. En uppmärksammad sjukdom är älvsborgssjukan, som påvisades där under 1980-talet. Sjukdomen finns i hela landet och karaktäriseras av diarré samt inflammatoriska förändringar i slemhinnor, mag-tarmkanal och ibland ögon eller hud. Grundorsaken har inte kunnat fastslås, men sjukdomen orsakas troligen av ett virus. Hjärnhinnemask, en 5-6 cm lång rundmask, är relativt vanlig hos älg och andra hjortdjur. Den smittar inte människor eller husdjur. Parasitlarverna lämnar älgen med avföringen och infekterar en snäcka eller snigel. Älgen smittas när den får i sig en infekterad mellanvärd med födan. Parasiten finns i musklerna och i vissa fall i ryggmärgskanalen. Sjuka älgar får ofta besvär att röra sig och ibland magrar djuren av. Angreppet leder då till att älgen dör, oftast i utmärgling. Hjärnhinnemask drabbar älgar i alla åldrar, men orsakar hög dödlighet, främst bland älgkalvar under hårda vintrar. Älglusfluga är en fluga som släppt sina vingar och som lever i hjortdjurs päls. Den biter hål i skinnet, suger blod och orsakar värddjuret stora besvär. Kraftiga angrepp kan få helt hårlösa älgar som följd. Flugan kan krypa över på och bita människor. Det är inte farligt, men mycket obehagligt. Tumörsjukdomar är inte ovanliga hos älg, möjligen för att älgar blir gamla. En vanlig tumör är silbenstumör. Den utgår från silbenet, längst bak i näshålan. Tumörerna är ofta elakartade och växer i näshålan, in i hjärnan eller ut genom pannbenet. Drabbade djur uppvisar ofta rörelsestörningar då hjärnan påverkas. Sjukdomen är bara observerad på älgar äldre än 8 år och drabbar vanligen kor. Fibropapillom och fibrom är tumörtyper som förekommer hos cirka 0,1-0,5% av alla älgar i Sverige, oftare i norr än i söder. Vanligen ses bara enstaka tumörer i huden, men i vissa fall kan stora mängder förekomma. Sjukdomen orsakas av ett vårtvirus och smittar inte andra djurarter eller människan. Missbildningar förekommer då och då, som missbildade käkar eller klövar, hjärtfel, gomspalt eller vattenskalle. Snedvridning av ryggkotpelaren, skolios, verkar vara vanligare på älg än hos andra djurarter. Inte sällan skjuts dessa älgar under jakt och missbildningen upptäcks vid uppslaktningen. I enstaka fall dukar älgarna under redan som kalvar. En annan sjukdom som ses av och till är grå starr eller katarakt. Linsen grumlas och älgen blir blind. Sjukdomen är vanligast hos gamla älgar. Drabbade älgar ses ofta irra omkring och verkar förlita sig uteslutande på hörsel och luktsinnet. De som avlivats under sommarhalvåret har ofta varit i god kondition, vilket tyder på att de klarar att föda sig trots sitt handikapp. Sammanfattning. Älgen är världens största hjortdjur och vårt utan jämförelse viktigaste vilt. Älgen lever av blad, kvistar och grenar från lövträd och tall, men också ris, örter, vattenväxter och jordbruksgrödor. Vintertid kan älgen ställa till stora skador i tallungskog. Älgarna brunstar i september-oktober och kalvarna föds i maj-juni. Älgkalven minskar i vikt under vintern. Unga kor får ofta bara en kalv, äldre vanligen 2. En älgtjur kan, beroende på arvsanlag, ha stånghorn eller skovelhorn. Älgen fäller sina horn under december-mars. Äldre tjurar fäller tidigare än yngre. En älgtjur är kapital vid ungefär 7 års ålder, men få tjurar får chansen att bli så gamla. Den svenska älgstammen regleras genom jakt. Älgar drabbas av flera olika sjukdomar, men de smittar inte människor och husdjur.